Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Strävan efter lycka är universell och jagas av oss alla, oavsett kön, ålder, kultur eller bakgrund. Vad lycka är och vad som väcker den skiljer sig förstås från person till person. I varje avsnitt så kommer vi att fördjupa oss i en ny potentiell lyckobooster och utreda om, hur och varför vi kan käka, sjunga, smörja, garva, sova, dansa och ligga oss till lycka. Vi två är inte sakkunniga. Vi är bara professionella livsnjutare. Men vi kommer att bjuda in experter inom varje ämne för att ställa både de dumma och de utvecklande frågorna. Så att vi tillsammans med er lyssnare kan skapa de bästa förutsättningarna för att fyllas av de glada hormonerna och bli lite lyckligare. Jag heter Marie Serneholt.
Och jag heter Clara Hallenkrutz Fares. Och det är vi som är Lyckojägarna. You might want to sing it note for note, don't worry.
Be happy. Ja, men då är vi tillbaka igen med ett nytt avsnitt av Lyckojägarna. Och vi hoppas att ni har sovit gott. Det har inte jag, kan jag säga. Men det har jag nog inte gjort på över 2 år i för sig. Men på tal om sömn så är det dagens lyckokälla. Och sömn är ju ett av människans grundläggande behov. Och vi sover faktiskt ungefär en tredjedel av våra liv. Sömnen spelar en extremt viktig roll för vår hälsa, hur vi mår och ja, hur lyckliga vi känner oss.
Ja, och när man läser om sömn och vad som händer i kropp och knopp så låter sömn faktiskt som en helt magisk superkraft som utför fantastiska läkande och stärkande stordåd medan vi bara ligger och slaggar. Men om man däremot inte sover så låter det istället som en väldans skör akilleshäl som kan stupa den bästa av oss. Så sömn är ju en ganska skör egenskap vi alla besitter. Och det är faktiskt exakt så jag upplever sömn. Mm. För dels är jag ett stort fan av att sova.
Ja, jag med.
Enormt faktiskt. Jag misstänker till och med att jag delvis har valt mitt yrke. Lite omedvetet. Efter att kunna välja mina egna jobbtider. Men å andra sidan så har jag också haft perioder av ganska grov och handikappande insomnia. Mm. Där jag lätt kunde vara vaken i 3 dagar i en rad perioder. Och det känns lite som ett alarmerande sabotage för kropp och hjärna. Och för det har jag legat inne på sömnlab med hela skallen inkopplad med sladdar. Mm. Och även gått i KBT för. Men det är så förbaskat klurigt att göra sig av med insomnia. Men just nu så sover jag som en baby. I alla fall när min
babys. Där fick du till det.
Ja, men för mig funkade det liksom att använda då diverse verktyg som jag fick genom den här sömn-KBT:n. Mm. Men jag har även mina egna knep. Dels så har jag en Fares. Men han funkar i alla fall som en ganska lugnande och betryggande effekt på mig. Men också för att han ligger lite över mig sådär. Okay. Så då tycker jag att han funkar som ett tyngdtäcke också.
Perfekt.
För sådana ska vara fantastiska och jag har inte skaffat mig sånt. Ett annat knep jag har är också att lyssna på något som hindrar mig från att få tankarna att rusa. För det gör de gärna, på mig i alla fall. Mm. Men det är viktigt att jag lyssnar på någonting som jag redan har hört förut så att det inte är för spännande. Och jag tror att detta har gjort mig till den människan. Eller i alla fall den vuxna människan i världen som har hört Harry Potter-sagorna flest gånger.
Jag betvivlar inte det för 5 öre, ska jag säga.
Nej, det är en talang.
Ja, men någon ska ju ha den.
Verkligen. ja, men jag tycker att det här ska bli ett roligt program.
Mm.
Det kommer inte handla om två trötta småbarnsmorsor. Det behöver ni inte oroa för.
Nej, men vi kanske smyger in någon referens här och där. För det är faktiskt helt omöjligt att inte...
Verkligen, som försvar till alla matta föräldrar som vill prata om sömnbrist, så är ju faktiskt det en ganska radikal berövning som kommer med sömn och därmed en psyke. Och det är svårt att inte ha det på tankarna när man egentligen bara ska gå toklycklig för att man har fått en baby eller två.
Men precis, exakt. Nej, men, alltså, jag tillhör dem som, alltså, när jag var liten bebis, jag kunde liksom sova 5 timmar i sträck på dagen.
Men då är det liksom Fredriks
gener som har tagit över i våra barn. För våra barn har aldrig sovit så långa stunder
i sträck. Så borde Fredrik ta hand om
skiten. Ja, men alltså, så att jag har alltid faktiskt haft, från att jag var bebis till vuxen, haft en god relation till sömn. Alltså jag gillar att gå och lägga mig på kvällarna. Ja, jag vet, men så har det varit för mig. Men det, så är det ju inte idag. På grund av barnen. Ja. Alltså, nu har ju min relation till sömn ändrats helt. Liksom. Och
jag har gått och tränat hela mitt liv i insomnian innan.
Nej, men det är... Som sagt, det här med barnen, det har ju gjort att det blir ju inte lika mycket sömn som man hade önskat.
Nej. Nu är det dags för veckans experiment. Och för det så har vi... dels använt oss av en sömnapp och också 6 vetenskapligt grundade tips för att slagga bättre och locka fram John Blund.
Ja. Ja, precis. Kör du första?
Nej.
Då tar jag den. Okay. Rutin. Gå och lägg dig samma tid, gå upp samma. Ankra sömn, för vi alla har en inbyggd 24-timmars klocka.
Nästa tips är temperatur. Hjärnan i kroppen, de behöver alltså minska temperaturen med 1 grad Celsius för att kunna få oss att somna. Mm. Så vi har kylt ner rummet till 18 grader.
Ja, och sen så är det så att man inte kan somna inom 25 minuter. Så ska man walk it out. Alltså man ska gå upp och gå runt och sådär. För att annars så associerar hjärnan sängen med att inte kunna sova. Så att man behöver bryta den här associationen.
Och sen så mörker. Man behöver väldigt mycket mörker för att utsöndra melatoninet.
Mm.
Sömnhormonet. Så att 1 timme innan vi har gått lagt oss så har vi släckt alla ljuskällor. Och lekt vampyrer med dämpad belysning.
Och sen så har vi alkohol och koffein. Och man ska inte gå och lägga sig lite tipsig. Och man ska inte dricka koffein på eftermiddagen faktiskt.
Nästa steg är då wind down rutin. Sömn har en fysiologisk process där vi gradvis behöver lugna ner hjärnan. Så skapa en rutin som lugnar ner den.
Det är lite som med barnen. Att man har en liten sån här wind-down-rutin innan de ska sova. Ja, men hur har de här stegen fungerat i Casa Fares Hallenkreutz?
Nej, men bra. Alltså, förutom att...
Har ni lyckats göra alla?
Ja, det tycker jag. Förutom att den blir avbruten lite då och då.
Men alltså, har ni lyckats gå och lägga i samma tid och gå upp samma tid?
Alltså, med en halvtimmes mellanrum, liksom.
Ja, jag är imponerad.
Tack.
Nej, men,
inte gå upp samma tid för 17. Det lyckas vi definitivt inte med. Det styrs ju av någon annan.
Ja, men det är det jag menar. Alltså, ja. Det är ju vissa av de här stegen som är ju lite knepiga när man har barn som run the show hemma. Och jag kan säga att när jag har gått och dragit ner temperaturen, då är det någon som går och drar upp hela tiden. För min andra hälft tycker att det blir för kallt. Gud. Jag tillhör ju dem.
Tårdhård.
Fasen vad tårdhård ska vara där och dra i spakarna. Nej, men jag gillar när det är lite svalt i rummet. Så jag har ju dragit ner temperaturen, men det har liksom hållit på skiftat fram och tillbaka en del. Så att där har vi inte heller riktigt lyckats,
Nej.
Tycker jag. Däremot så har jag försökt att gå och lägga mig i bra tid den här senaste veckan. Mm. Och ungefär samma tid, men jag har inte gått upp exakt samma tid.
Och hur gick det för dig med sömnappen?
Med sömnappen? Jag har gjort den i 5 dagar. Jag var lite tveksam till hur den skulle funka hemma hos oss. För att vi hamnar alltid, att vi är 4 personer som ligger i sängen. Och jag tänkte, hur ska den här appen veta vem som är jag? Vem som eventuellt snarkar eller rör på sig eller vaknar eller liksom sådär. Men man får väl ha det i åtanke att det här är lite... Som men, det är.
Exakt, det problemet hade vi också. Och då fick jag läsa mig till att den visst skulle klara det. Men att det skulle hjälpa till ifall den andra personen, eller de andra personerna också, använde sig av sömnappen.
Mm-hmm.
Men jag måste säga att jag tyckte inte det gjorde en större skillnad ändå.
Nej, men jag kan säga så här. Men den här veckan har faktiskt också varit lite bättre sömn generellt i hela hushållet, tycker jag. Alltså, barnen har sovit lite längre på morgnarna. Jag har vanligtvis barn som är extremt morgonpigga. Och det har liksom inte varit jättemycket störningar på natten. Så att vi har, alltså, det har varit mellan 80-85% sömnkvalitet enligt den här appen de här nätterna.
Oj, kanon. Grattis.
Ja, så att det har faktiskt varit bra mycket bättre än vad jag trodde att det skulle vara. Men så här ser det ju inte ut varje vecka, kan jag säga. Nej.
Och jag hade nästan en motsatt reaktion.
Mm-hmm.
För mig blev jag bara deprimerad av att se att jag sover mindre än vad jag tror. Sämre kvalitet än vad jag tror.
Mm.
Och den också till att jag snarkade väldigt mycket.
Men är inte det Fares?
Det var han.
Man kan ju lyssna.
Jag gick in och lyssnade på dem. Och
jag har
de
inte
där...
velat lyssna. Jag tycker det känns sjukt obehagligt att gå tillbaka.
Den blåser kasten, den känner jag igen.
Ja.
100% han.
Och inte Siggy.
Icke, icke. Han är en liten blåsorkester.
Ja, nej, men så att jag blev ändå lite positivt överraskad. Och sen så tyckte jag att det var intressant att se hur snabbt man faktiskt somnar. Jag tror att jag har somnat under 10 minuter. Men jag har också varit rätt trött den här veckan. Men det har inte tagit så lång tid för mig att somna.
Ja, men kanon.
Ja.
Vad får den för gradering på dopaminskalan?
Den här får en 9 utav mig.
Nej.
Jo.
Wow.
Men sömnen är ju liksom så viktig. Jag blev ändå glad att ta upp det. Jag har aldrig använt en sån här app förut.
Mm.
Så det tänker jag fortsätta göra. Jag tycker ändå att det är... Jag tyckte att det var intressant och bra. Och alla de här tipsen har ju inte vi kunnat fullfölja till punkt och pricka. Men att liksom bli medveten om de här olika sakerna kommer jag ju fortsätta att kämpa med hemma hos oss.
Okej. Av mig får en... alltså sömn i sig får ju en 10.
Ja.
Men experimentet får en 6.
Du var besviken.
Det är första gången jag inte gett en 10.
Oh.
Jag tror att det inte handlar mer om det. Att nu försöker jag vara lite mer kritisk i mitt
Ja, men du blev
agerande.
Besviken att det inte var så mycket sömn som du hade hoppats, helt enkelt.
Verkligen.
Och jag blev positivt överraskad. Så kan det vara.
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Nu har vi kommit fram till veckans gäst. Med oss idag så har vi en man som är professor vid Karolinska institutet. Han är Sveriges främsta sömnforskare. Han är vår alldeles egna John Blund. Varmt välkommen, Torbjörn Åkerstedt.
Välkommen.
Ja, tack för det.
sömn påverkar ju en psyke och känslor rätt rejält. Och vi blir ju som emotionella krukdurkar. Varför blir det så?
Ja, alltså, vad ska man säga? Det som händer när man inte får sova, det är att hjärnan går långsammare. Man känner sig lite sjukare, man känner sig lite dystrare. Samtidigt som det här inträffar så har man lättare för att varva upp. Det märker alla som har gjort sömndeprivationsexperiment att man måste vara väldigt snäll med deltagarna, annars blir de arga och går därifrån.
Ja.
Det har att göra med att sömnbrist leder också till en ökad emotionell reaktivitet. Det har att göra med att de frontala delarna av hjärnan, i pandelen alltså, tappar kontrollen över amygdala som är emotionscentrum. Så att normalt sett så har de frontala delarna av hjärnan bra koll på vad amygdala och andra saker som händer i hjärnan håller på med. Och om man då släpper på kontrollen därför att frontloberna är sömniga så kommer amygdala att spela över. Och det kan innebära att man blir arg, men man blir också väldigt fnittrig, eller inte samtidigt förstås, men man har mycket lätt för att...
övertrött.
Ja, lite grann som om man är berusad skulle man nästan kunna säga.
Alltså jag läste någon studie som visar att det räcker med en enda natt utan sömn för att immunförsvaret ska försämras rejält, och att forskning även visar att för kort eller förstörd sömn på sikt kan bidra till förhöjda blodfetter, hjärt- och kärlsjukdomar och diabetes och depression. Alltså, hur lång tid pratar vi om då? Liksom? För man blir lite orolig som småbarnsförälder när man läser det här.
Ja, alltså en natts överhoppad sömn gör ju att man blir dystrare, surare, mer lättretad dagen därpå. Men över tid, om man tänker sig att man sover kanske väldigt dåligt, motsvarar 4-5 timmar per natt, så kommer man att gradvis utveckla det här. Så att man brukar väl säga att en 4-5 timmars sömn per natt då leder till att man i slutet på veckan blir överreaktiv. Man får lite förhöjda blodsockernivåer och annat. Och det är klart, gör man det här under väldigt lång tid så kommer man att må ännu sämre. Men det är klart att de flesta som har dålig sömn växlar mellan bra och dålig sömn, så det brukar inte gå så illa för de flesta.
Nej, det låter ju lovande i alla fall.
Ja, mängden vi sover påverkar vår livslängd ganska mycket. Och jag kollade på en kurva som visade att när vi hamnade under rekommenderande timmarna per natt så såg man en klar minskad livslängd. Men även om det hamnade över rekommendationerna,
det stämmer.
Hänger det ihop med andra faktorer som gör att personerna sover längre, eller är det faktiskt så att sova för lång tid är farligt för oss?
Ja, det är en indikator på att någonting är fel, och det är en indikator på att man kommer få lite kortare livslängd. Orsak och verkan är den långa sömnen. Den har vi inte koll på. Det är nämligen väldigt svårt att liksom tvinga folk att sova mer än de normalt gör.
Ja.
Så att det är väldigt svårt att göra experiment där. Men alltså, vad man tror är väl att lång sömn uppträder därför att man behöver sova mer. Man är alltså trött. Det är en annan process antagligen, tror vi då, att det är ett lågaktiverat immunsystem. Det vill säga man har aktiverat systemet en bit upp från nollnivån. Och det här aktiverade immunsystem leder till trötthet, en del av immunsystemets uppgift att se till att man blir trött och sömnig så att man inte fnattar runt och hindrar immunsystemet från att jobba som det vill. Och därför tror man nog att det är en låggradig inflammation som pågår i kroppen som ligger bakom att man sover längre, för att man är trött helt enkelt. Och man blir inte speciellt mycket piggare då, fast man sover så lång tid.
Nej, men för att det där tänker jag på, att ibland när man kanske har fått, vi säger, 8 timmars sömn, så vaknar man på morgonen och känner sig ändå typ överkörd. Och sen så någon natt senare så sover man lika länge och känner sig typ på nytt född. Hur kan det komma sig?
Ja, det beror nog på att man vaknar i djupsömnen. Vaknar man i djupsömnen så blir allting segt och mossigt på något sätt. Hjärnan är alltså mycket nedvarvad när man sover djupt. Och om man då väcks så kommer man att vakna upp mitt i den här nedvarvningen, och det tar ett tag innan man varvar upp hjärnan igen. Och en del kanske bara stannar kvar där och gör ingenting. Alltså vad man skulle göra egentligen, det är springa runt kvarteret eller knäböjningar eller kallduschen och sånt där för att få igång systemet. Sömntrygghet kallar man det.
Ja, okej. Alltså sömn är ju en förutsättning för då att vi ska fungera. Men det verkar som att vi är ganska dåliga på att utöva det. Jag har sett många olika nummer, men de är fruktansvärt höga när det gäller sömnbrist hos personer. Varför har evolutionen inte löst det på ett bättre sätt, tror du?
Ja, men evolutionen har ju löst det på ett väldigt bra sätt. Det är ju först med glödlampan som kom där i slutet på 1800-talet som man började nagga på sömnen. Det är klart det fanns ju sömnstörningar tidigare, det finns ju beskrivet i antik litteratur och sådär. Men det här sättet att hela tiden knapra på sömnen och skära ner den, det började ju med glödlampan. Förr i tiden gick man ju lade sig väldigt tidigt. Man vaknade mitt i natten ibland och kanske låg och funderade över livet någon timme eller två eller tre. Och sen somnade man om.
Men sömn och minne, de är ju väldigt nära sammankopplade. Ja. Och jag hittade en väldigt målande beskrivning där processen som händer i hjärnan jämfördes med en filöverföring i en dator. Där alltså hjärnans hippocampus, där vi lagar korttidsminnet under dagen, är som ett USB-minne. Och sen så under djup sömn så överförs den här informationen till hjärnans cortex som fungerar som en hårddisk på en dator. Och jag tyckte det här lät superhäftigt, men också lite läskigt, för då kändes det som att vad händer med korttidsminnet om vi inte sover? Går det förlorat?
Ja, sover man inte så går korttidsminnet förlorat, alltså det man har stoppat in i hippocampus. Men det är faktiskt under REM-sömnen som man gör den här överföringen från korttids till långtids. Djupsömnen hjälper till att se det ut som banka fast minnet i cortex. Och se till att rensa ut allt onödigt minne. Man måste göra sig av med massa skräp som man lagrat under dagen. Alltså varje steg man har tagit eller sagt eller gjort kommer ju att liksom bara göra hjärnan fullproppad med information. Och det är inte bra, därför att lära sig saker och att ha saker i hjärnan kostar en massa energi. Och det blir väldigt dyrbart att hålla igång systemet om man har en väldig massa minne instoppat i hjärnan. Så därför måste man spola bort allting som inte är absolut nödvändigt.
Ja, men för jag läste på tal om det här då, om att de obehagliga minnena som man hade upplevt under dagens lopp, de ska liksom behandlas då i amygdalan och de positiva ska behandlas i hippocampus. Och om man inte sover tillräckligt så klarar sig amygdalan ändå rätt bra, men hippocampus blir lidande. Är det därför man blir liksom mer negativ? För att man sover lite?
Under REM-sömnen då så får man inte bara över till långtidslagring, utan man tvättar bort den emotionella laddningen på massa minnen. Och får man inte sova, och framförallt får man inte REM-sömnen, så kommer man att vara mer neurotisk på morgonen och överreagera på saker och ting.
Det förklarar en del.
Men jag tyckte också det där uttrycket när man säger att man ska sova på saken när man har ett problem som känns lite omöjligt i stunden. Jag läste en information där det stod att sömnen kan faktiskt sammanlänka olika minnen, och då kan man vakna upp med ett omprövat sinne som kan komma på en lösning till någonting som vi inte kunde komma på innan.
Ja, alltså det är alltid så att sover man så kommer man lättare åt minnen, och det har nog rätt mycket med det att göra. Det är alltså lättare att komma åt de olika minnesspåren, går snabbare och man har lättare att hitta hjärnan om man har sovit ordentligt. Ju mindre man har sovit, desto svårare är att treva sig fram där bland vindlingarna i hjärnan och leta rätt på något minne. Så att det är nog den processen som ligger bakom här.
Men sen så en fråga som jag tror att de flesta tänker hela tiden, det är: ifall man har sovit skit en natt, kan man ta igen det nästa?
Ja, alltså det är rätt väl etablerat. Man tar inte igen det i antal minuter, utan man tar igen det i återhämtningsvärde. Därför att när man sover nästa natt då, efter att ha sovit dåligt, så kommer man sova djupare. Och man kommer få mer av djupsömnen. Och det kommer att återställa systemet igen. Så att om det bara
man
är
kvaliteten på sömnen.
Ja, just det. Man ökar kvaliteten i djupet. Man sover snabbare, eller man ska uttrycka det. Men det är klart, är man utan sömn ett stort antal dagar, så tar det mer än en natt att ta igen det. Normalt sett om man hoppar över sömnen en natt, så tar man igen det nästa natt utan att behöva förlänga.
Nej, men för att där undrar jag lite. ja, som sagt, som du har förstått nu så har vi små barn. Och när jag har haft den härliga möjligheten att få sova borta någon natt för att ja, men faktiskt få sova, då känns det som att min sömn har blivit så rubbad på grund av att jag har vaknat så många gånger.
Traumatiserad.
Ja, men under natten. Att kroppen och hjärnan är så inställd på det. Så att jag vaknar flera gånger per natt och jag vaknar supertidigt. Är det så att, är min sömn förstörd for life? Är det så här det alltid kommer vara? Eller kan det återställas? Hopp. Ja, men precis. Ge oss hopp nu, Torbjörn.
Ja, det är så att småbarnsföräldrar sover sämre än andra. Och det är så att man, om man väcks klockan 02:04 varje natt, så kommer kroppen att börja vänja sig vid det och plötsligt vakna 02:04. Man lär sig alltså, man får en koppling till tiden för uppvaknandet, och det här kommer att belasta en under ett antal dagar efteråt. Har man otur kan du stanna kvar länge, men de flesta går bort rätt kvickt. Men det finns alltså en inbyggd inlärningsmekanism för att man ska vakna då och då.
Ja. För har vi olika behov? Alltså jag tycker att i alla massa filmer och i ja, men när framgångsrika personer ibland berättar vad deras hemlighet är, så säger de att de inte sover någonting i stort sett, att de bara behöver 2 eller 3 timmar sömn. Stämmer det att det har olika behov?
Nej, det, jo, alltså sömnbehovet
inte,
är väldigt
inte som
olika.
Ålder, utan som individer.
Ja, alltså vissa är effektiva sovare, andra är ineffektiva sovare. Så är det. Men de här som säger att de bara sover 2 timmar per natt, de finns inte. Det finns något enstaka exempel på 2 eller 3 timmar som har kontrollerats, och där det tydligen är så att det här är en person som har ett väldigt lågt sömnbehov. Det finns ingen som vet riktigt varför, men det är också så att det alltid varit en macho-grej att säga att man sover så lite. Det innebär också att man, personer verkligen, som Stalin och Hitler och ja, Churchill också för övrigt, skröt ju med att de knappast sov någonting alls. Men Churchill fuskade, han tog sin konjakontopp.
Det stod en soffa i hans rum.
Ja, ja.
Jag tänker så här, lite konkreta tips för folk. Liksom. Hur ska man tänka för att sova bättre helt enkelt? Ska man tänka på vad man äter, eller vilka faktorer kan vi ändå försöka påverka för att få sova bättre?
Ätandet har ganska liten betydelse. Det finns i varje fall inga bra studier kring det. Det är klart, äter man hårdsmält mat så kommer man ha kanske problem.
Men tiden till exempel när man äter på kvällen och sånt, kan det påverka?
Nej, alltså mat har ju en sömngivande effekt just när man har ätit. Men i övrigt så verkar det inte finnas några bra studier som visar att det finns functional food när det gäller sömn. Det finns många som
hävdar det. Sömnkoma är effektivt i alla fall.
Ja.
Eller som är matkoma i alla fall effektivt.
Ja. Jo, men visst. Nej, men alltså, sättet att sova bättre, det är framförallt att skära bort stress. Det är det som de flesta har problem med. Det är lättare sagt än gjort att skära bort stress, men det innebär att man tackar nej till saker. Man undviker att ta på sig onödiga saker. Man ser till att man har kvalitetstid innan man går och lägger, men då man inte behöver sitta och arbeta med problematiska saker. Fysisk aktivitet är väldigt bra, mental aktivitet är väldigt bra. Ju mer man använder hjärnan, desto mer kommer man att behöva sova. Och så är det naturligtvis allt det här med tyst och lugnt i sovrummet, mörkt, kallt. Alkohol och tobak är väldigt olämpligt. Man somnar utav alkohol, men man vaknar också på hög varv efter alkoholkonsumtion.
Olika delar av hjärnan har jag hört kan vara olika trötta, att de hamnar liksom lite ofas. Stämmer det?
Ja, alltså vad man har sett är att det finns individer som inte sover med hela hjärnan på en gång. Och det är också så att hjärnans olika delar, eller i varje fall cellkolumner, har använts olika mycket. Och de som används mycket för att tänka med, de kommer att behöva mer sömn. Därför där är bränsleförrådet för lågt. Så då behöver man återställa bränsleförrådet. Och de sover alltså djupare. Om man till exempel har armen i förband så att den är låst och inte kan röra sig, så kommer projektionsområdet, den motoriska delen av hjärnan, att sova mindre, därför att armen används inte. Om man däremot viftar med armen hela dagen, så kommer samma område att sova djupare.
När jag gick i grundskolan så pratade man om att man kanske borde förskjuta skoldagen på morgonen, ja, men för att ungdomar inte var riktigt funktionerande vid den tiden. Men vad jag vet så har inte det hänt nu 20 år senare.
Nej, alltså problemet med det här, det är ju många problem med det. Alltså, föräldrar till exempel vill kanske ha kontroll över när barnen ger sig iväg på morgonen. Det kan också vara så att man, om man får starta senare på morgonen, så kommer man att bara förskjuta läggtiden ytterligare en timme. Det har gjorts alldeles för få försök där man systematiskt tittar på sådana här motvikter. Men annars så tycker jag nog att det är vettigt att sova, låta ungdomar sova längre. De har ett högre sömnbehov. Alltså unga personer har mycket högre sömnbehov än äldre personer.
Ja, verkligen. Och, speciellt bebisar.
Ja, det finns inga som är så pigga som 60-70-åringar. Unga personer, 20-25-åringar eller 17-18-åringar, när de kör bil till exempel, de blir mycket sömnigare och har mycket större olycksrisk av just det skälet.
Jaha. Det här med skönhetssömn, finns det någon grund bakom det? Blir vi fulare av att sova mindre?
Ja, jag har en kollega som heter John Axelsson som gjorde en studie som med sömnbrist. Jag tror det var en hel natt. Och man fotade människor före och efter och sen fick en jury bedöma vilken som var fulaste fotot och vilken som var argaste, mest motbjudande, vilken som var mest anställningsbar och sånt där. Och det visade sig att en natt sömnbrist gör att man ser mindre anställningsbar ut, man ser sjukare ut, man ser fulare ut.
Okej, ja, väldigt spännande och motiverande att sova ännu mer då. Ja. Är trötthet mätbart?
Ja, det är stora krux. Alltså sömnighet är mätbart. Ja. Sömnet och trötthet är ju ganska nära relaterade. De som känner sig sömniga, de säger att de är trötta. Men de som säger sig vara trötta behöver inte vara sömniga. Tröttheten kan vara mer mental och man är trött på någonting och sånt. Men tröttheten i sig är tyvärr inte mätbar annat än med frågeformulär. Det finns ju en del som tycker att man skulle kunna använda sig av immunsystemets aktivering eftersom det ger trötthet. Och det har vi gjort en del försök åt det hållet. Och det finns en del hjärnavbildningsförsök som tycker sig säga att trötthet påverkar samspelet mellan olika delar av hjärnan. Mm. Det blir alltså sämre med trötthet som man skulle kunna mäta på det sättet. Men det är inte så att det är ett riktigt tillämpbart sätt att mäta på i dagliga livet.
Jag tänker på det här, alltså, hur kommer det sig att kvinnor kan vakna vid minsta lilla ljud på natten medan män i princip skulle kunna sova genom ett jordskalv? Beror det på hur vi är programmerade?
Ja, det är ingen som vet det egentligen. Att kvinnor vaknar lättare, det är helt uppenbart. Ja. Speciellt de vaknar väldigt gärna när det gäller ljud från barn och sånt där, signifikanta ljud i omgivningen. Ja. En del av skillnaden kan vara kopplad till testosteron som gör att man sover djupare. Det är också så att män snarkar mer än kvinnor, betydligt mer än kvinnor. Och snarkningen är en sömnstörning. Mm. Och det gör det att man vaknar ofta lite grann i varje snark. Det innebär att man sover dåligt och det innebär att man behöver mer sömn. Då försöker sömnen hela tiden se till att den här djupare sömnen produceras. Mm. Så mannen är delvis mer utslagen än kvinnan utav den här sömnbristen. Det här är delförklaringar. Det finns ingen totalförklaring som är riktigt evidensbaserad ännu.
Men det finns i alla fall någon typ legitim förklaring till varför det är som det är. Ja, okej. Okay. Ja. Mm.
Det här med sommar- och vintertid, påverkar det oss? Eller?
Ja, alltså, det är väl så att det finns en del effekter av övergången från vintertid till sommartid. Som har att göra med att en del blir trötta några dagar för att de sover mindre, det vill säga de får gå upp tidigare. Men den här effekten är ju inte större än vad effekten av att gå från söndag till måndag är till exempel. Så att den är inte speciellt stor. Men det är ju många som tycker att det är onödigt att hålla på och växla på det här sättet. Och jag tillhör väl den gruppen också, jag kan inte riktigt se poängen med det. Och det är väldigt svårt att hitta en riktigt rationell förklaring till varför vi har sommar och vintertid.
Vad är det som händer i kroppen och hjärnan när vi vaknar? Vad är det liksom som sätter sprätt på oss?
Ja, det är så att systemet är programmerat på det sättet att man ska ha en viss vakenhetsnivå i hjärnan. Man sover därför att man har använt hjärnan. Man laddar upp hjärnan när man sover. Och när den uppladdningen är klar så är det dags att vakna. Det är det ena. Det andra är den biologiska klockan som ser till att trycka ner oss nattetid. Vi har en bottennivå någonstans vid 4 snåren på morgonen. Och sen börjar ämnesomsättningen i kroppen att öka efter klockans direktiv då. Och sen när klockan går upp till kommit upp till en viss ämnesomsättningsnivå, så bryter den igenom sömnen så att säga. Och de här två komponenterna tillsammans, de samverkar. Så att när man har sovit tillräckligt och när den biologiska klockans drift av ämnesomsättningen är på väg upp, när de är tillräckligt höga så kommer man att vakna. Då avslutas sömnen, då har man fått tillräckligt.
Okej.
Ja, det här var så intressant, Torbjörn. Stort tack verkligen för att du ville vara med här och snacka sömn med oss.
Ja,
stort
det
tack.
Det var trevligt.
Ja, det är ju inte så att man inte längtar att lägga sig ner i sängen nu efter detta.
Nej, men ack så mycket visdom du kommer att ha med dig nu till sängen.
Ja, och nu har ju faktiskt Torbjörn också sagt, älskling, att vi ska ha kallt i sovrummet.
Precis, hör på det. Nästa vecka, då så ska vi bjuda upp våra män till tango.
Ja.
För då är det dags att snacka dans.
Jag tycker det ska bli en superhärlig lyckokälla.
Mm, jag känner mig
att utforska. Ja. Men tills dess så vill vi önska er en...
Sov gott.
Ja, sov gott. Och sov gott till dig också, Klara. Jag hoppas att du får sova bättre den här veckan. Men tills dess så vill vi ju önska er alla en lyckosam lyckojakt.
Happy, happy hunt!
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.